Det är slutspelstider. Det är också dags för ännu ett avsnitt av Sanne och Svensson. Den här gången med nummer
25, och det förknippar vi med en hårdskjutande back i Thomas Rudin naturligtvis.
Du håller till dina sportchefer där. Målvaktstema då, Bosse Ahl eller Bosse Fenomenal och Jakob Markström.
Och sen har vi en som har en historia i Rögle. Bosse Ahl har ingen historia i Rögle, men han är väldigt uppskattad av Rögle-fansen. Men Stefan Elvenäs och Johan Finström. Elvenäs har tröjan i taket och Finström spelade i Rögle under ett par säsonger. Mycket i Luleå också faktiskt.
På tal om Luleå då, Lubos Bartesko, hur underbar var inte han som spelare? Ganska jobbig som motståndare ska jag säga, ruggigt skicklig. Och en spelare som med skicklighet, betoning på skill, alltså skicklighet, Micke Johansson, nummer 25 i Djurgården.
Sen har vi ju en riktig legendar i sin klubb, Mattias Åkesson i Troja Ljungby. Känner du till honom?
Absolut, ja, men det krävs ju. Ska man ha hockey som yrke så måste man veta vem Åkesson är. Och det måste man också veta med en annan profil i hockeyallsvenskan, Martin Tillander. Jag vet inte hur många säsonger han gjorde i Bofors, men en riktig profil.
Det kan man lugnt säga. Han hade något klassiskt utspel på scen. När vi spelar så spelar vi, när vi tränar så tränar vi, när vi krökar så krökar vi, eller någonting sånt sa han. Men en annan profilstark spelare är Johannes Salmonsson i Oskarshamn. Han satte mig lite på plats i veckan.
Aha, du vågade inget annat än att ta han nu, va?
Nej, men Salle är fin. Alltså, jag skrattar som tusan när han satte mig på plats. Du kan ju berätta vad han skrev till mig på Twitter.
Du skrev i alla fall på Twitter att tänk dig Palmberg då som center mellan Oskar Möller och Joakim Lindström. Och Palmberg spelar ju då med Johannes Salomonsson i Oskarshamn, och svaret, det var ju ruggigt vast och snabbt dessutom.
Ja, verkligen. Han skrev ju något i stil med duger inte de han spelar med nu, eller någonting i den stilen. Och det är klart att det duger alldeles utmärkt. De levererar ju faktiskt match efter match nu, den kedjan.
På talen när vi ändå pratade om Salomonsson, jag rakade skägget här i höstas. Jag fick nog infall att jag skulle ta bort skägget, för jag tänkte att nu är, då var jag nästan 40 och tänkte att nu borde jag inte se ut som en bebis i ansiktet. Så jag rakade mig på morgonen, åkte ner till Oskarshamn. Det första man möter, det är Johannes Salomonsson. Hur fan ser du ut? Det där kan inte frugan vara nöjd med.
Var hon nöjd med det?
Nej, det var hon inte. Ingen var det.
Nej.
Det är slutspelstider i Hockeysverige. Ja, det är Hockeyettan pågår för fullt. Det är Hockeyallsvenska finalen och SHL är inne på slutspurten. Och är det inte underbart? Det är väl ändå drömfinalen. Modo mot Björklöven. Eller får vi säga Björklöven i form av hemmafördel mot Modo. Känn på den.
Ja, det är de två bästa lagen som kommer att drabbas samman. Timrå har gjort en riktigt bra spurt, men ser vi över hela säsongen så är det väl ingen tvekan om att det är de två bästa lagen som kommer att mötas här. Och de har ju haft ett par bataljer här redan under säsongen där de har gått upp mot varandra. Så det ska bli extremt roligt att följa den här finalen. Jag tycker det är tråkigt att den går parallellt med SHL-omgångarna, men man kan inte få allt här i livet.
Nej, så är det ju. Om jag säger 9, vad säger du då?
9? Nu vet jag vad du menar. 9 minuter tog det att sälja slut finalerna, va?
Ja, final 1 och 3 i Umeå tog 9 minuter att sälja slut. Och då hade de haft en arena som med dubbla kapacitet bortåt 10 000, så hade de säkert sålt slut det också. Det är ett våldsamt intresse. Du som har sett, ja, du följer ju Hockeyallsvenskan, du var ju nere i Kristianstad där, vi börjar i den ändan. Hur less var Jonathan Dahlén på rekordsnacket?
Ja, han var aningen less, men han skrattade faktiskt mest åt det. Och jag kände lite på honom att han hade ju haft total koll, men han ville kanske inte skylta med det riktigt utåt. Men han hade stenkoll. Det där är ju en riktig statistiknörd, Jonathan Dahlén. Jag bad honom... Jag frågar honom lite grann så här, hur har det gått mot lagen ni ska möta i slutspelserien och så vidare. Du vet, han rabblade upp varenda resultat mot de här lagen. Han visste hur de hade spelat mot Västervik på hösten och sådär, så han har ju total koll.
Men de sköt sig själva lite i foten där. Canada och Björklöven vann i näst sista omgången. Canada, den räddningen han gör i slutet mot Timrå där i öppet mål, kastar sig från ingenstans, räddar den pucken. Alltså, vilken målvakt.
Ja, alltså, där visar han ju den klassen han har hållit under hela säsongen, Canada. Och ja, men Timrå, de släppte väl upp det lite, för det stod väl 1-4 där i början av tredje perioden. Så att de var ju på G i kapp, och det hade ju inte hjälpt heller eftersom Modo vann i Karlskoga där i sista matchen. Men det är klart att det hade varit roligare om det var ett race, ett litet målskillnadsrace där inför slutomgången.
Men vi skickar i alla fall våra varmaste grattis till Jonathan Jonsson i Modo, som faktiskt slog, eller båda, eller
Dahlén tangerade Albrandt, ja.
Och Jonathan Jonsson då, 78 poäng landar han på.
79 till och med.
79 till och med, ja du ser. Ja, grattis Jonathan Jonsson. Mäktig säsong. Ska vi börja lite den ändan, Hockeyallsvenskan. Vi får summera grundserien lite. Ska vi ta ut varsitt dreamteam eller varsin drömfemma från Hockeyallsvenskan?
Ja, alltså om vi börjar bakifrån så tycker jag i alla fall att det är ganska lätt att, att ta ut Kanada, som vi ändå var inne på här tidigare. Jag tycker att han har varit helt outstanding. Och, alltså all eloge till Per Kent att han faktiskt hittar en sån här målvakt, för att jag fattar inte hur... Det var ju inte så att det var någon stats som stack ut eller att han var ett jagat byte eller någonting i den här stilen, utan... Han bara träffar fullständigt rätt, så han måste ju ha helt sjuka referenser på honom innan han kom hit.
Ja, jag skriver under på den solklar målvaktsetta i Hockeyallsvenskan. Och oavsett vilket lag, eller vi får väl säga så här, om Björklöven får kvala mot SHL-lag, det är ju inte klart, vi tar ju det lite för givet, men om de får göra det, så oavsett om det är Leksand eller Oskarshamn, så har man den bästa målvakten.
Jaja, lätt att man har det. Alltså vi vet ju inte riktigt vem som kommer stå i Oskarshamn, för jag utgår ju nästan faktiskt från att det är de som kommer sist nu, även om jag tippade annorlunda från 7-8 matcher sen. De är väl 4 poäng efter Leksand nu, och det är 2 omgångar kvar att spela, så det kommer ju bli dem. Och jag tycker det är lite struligt där på målvaktssidan. Vem ska stå egentligen?
Ja, nej, men nu, det lär vi få handlingen att återkomma till. Vi flyttar över till backarna i vårt dreamteam. Jag börjar där, du börjar med Canada. Jag har Cooper i Björklöven och Adam Vilsby i Södertälje. Den där Vilsby har jag gått och klämt och känt lite på. Inte ordagrant alltså, men jag funderar på den. Och jag landar in Adam Vilsby. Jag tycker han har varit så inåt helvete bra rent ut sagt i Södertälje.
Ja, och nu blir det ju sjukt tråkigt eftersom jag hade tagit ut exakt samma 2 spelare. Jag ska erkänna att jag faktiskt röstade på Norlinder i guldgallret, för att jag tycker inte att en guldgallervinnare ska vara en inlånad spelare. Så det blev lite principsak där för mig att jag röstade.
Men det är ju... Men du ska väl rösta... Det står väl inte i kriterierna?
Nej, det gör det väl kanske inte. Men jag
rösta på den bästa junioren, står det.
Ja, men Norlinder... De är väl ganska jämbördiga. Så jag röstade på Norlinder som nummer 1 och Vilsby som nummer 2. Men jag håller faktiskt med dig. Jag tycker den här Brian Cooper... Alltså han har varit så brutalt bra utan att glänsa på något sätt. Utan han har bara varit sjukt stabil.
Ja, han kan ju stänga ner vilket kedja som helst. Och det får vi när vi fokuserar lite mer på Hockeyallsvenska finalen, så lär vi för anledning att återkomma till Cooper där. Men kedjan, det kommer ju bli lika tråkigt som backparet.
Ska jag säga det då, så ska vi se om du har samma då.
Ja, har vi inte samma namn så är det ju hål i huvudet på någon av oss.
Ja, det kommer vara hål i huvudet på dig om inte du tycker samma som jag.
Ja, det är hål i huvudet på dig om inte du tycker samma som mig, kan jag säga.
Ja, men då börjar jag med Jonathan Dahlén och Jonathan Jonsson, det är helt givna. Och sen så,
ja, och Tambellini.
Ja, exakt. Ja,
så att vi över... Men fan vad tråkigt lag då.
Så vi ut exakt samma lag alltså. Det är
exakt
helt...
samma. Eller tråkigt, det är ett jäkligt bra lag. Det var på backsidan jag hade lite... Jag hade Tom Hedberg, funderade på lite. Och Norlinder. Men jag landar på det. Coach då? Ta ut en coach.
Ja, jag har landat i Björn Hellqvist.
Björn Hellqvist, ja men... För att...
Nej, men Björn, det är ju ändå Björn som har styrt upp Modo här under de här 2 säsongerna. De var rätt djupt nere i det, och sen så blev de lite bättre förra säsongen. De har hittat någon form av identitet, satsat mer på svenska unga spelare, hittat ett bättre sätt att träna. Så Björn har ju under lång tid jobbat med Modo för att ta dem dit de är idag.
Ja, jag säger inte att du har fel, men... De två lataste tränarna i Hockeysverige, vet du vilka jag tänker på?
Nej, det har jag inte en aning om.
Fråga Peter Hermansson vilka som är de lataste tränarna i Hockeysverige.
Ja, är det Harald eller?
Nej, det kanske han är. Men Mikael Johansson då, med nummer 25, och Mattias Kalin i Västervik. Vilket, alltså att Västervik landar in på en topp 8-placering. Det är fan vad imponerande alltså.
Och då sålde de alltså tre stycken nordamerikaner plus att Viktor Öhman var skadad här under slutdelen av säsongen. Och ändå löser de en topp 8-plats genom att vinnaren måste match borta mot Mora i näst sista omgången. Som faktiskt är Karlin och Micke Johanssons gamla klubb där de satte faktiskt Mora utanför slutspelsserien. Så att jag håller med om att det är grymt imponerande.
Ja, nej, de har ju, Modo har ju ändå förutsättningar. Jag tycker Björn Hellqvist och Per Styva har gjort ett jättebra jobb där uppe och alla runt omkring såklart. Men med de förutsättningarna, eller icke-förutsättningar i form av träningsmöjligheter, budget och allting, så tycker jag Västervik har gjort det väldigt bra. Och där är en flopp också. Om jag börjar i floppänden så är steget inte långt till flopp från Västervik till Mora. Jo, geografiskt är det, men eftersom Johansson och Kalin fick sparken från just Mora, så måste jag säga att Mora är ju den största floppen. Jag kanske går så sträcka mig så långt att det är Hockeysveriges största flopp den här säsongen.
Ja, det var inledningen som helt och hållet saboterade det. När de låg ju harva där i sist i botten med AIK och Södertälje. Jag var också inne på Mora, men jag landar trots allt in i att AIK är den största floppen i Hockeyallsvenskan denna säsongen, med tanke på, alltså, de har ju varit borta sen omgång 26-27 någonting. Och alltså, det är inte okej med de förutsättningar som ändå AIK Hockey har. Och har rätt bra spelare i laget. Och bytt tränare två gånger. Nej, jag tycker AIK är en större flopp än Mora faktiskt.
Ja, nej, men du har en poäng där. Man har ju nästan glömt bort vilken flopp AIK faktiskt är, eftersom de har varit så dåliga hela säsongen.
Ja, verkligen. Vi får se. Men jag tror faktiskt att de löser det här i kvalserien. De har ju fått ihop det lite och fått en riktigt bra tränare i Melin. Och de känns i alla fall lite på gång nu.
Och dessutom så slipper de ju möta Huddinge, såklart. Nu när Huddinge åkte ut mot Vimmerby. Anders Gossi var faktiskt på plats och såg Huddinge-Vimmerby i fredags. Och då kan jag säga, Vimmerby... Om vi har supportrar från Vimmerby som lyssnar på den här, fy fan vad grymma supportrar.
Ja, alltså, var de många eller?
Ja, men skojar, alltså två busslaster, och det måste ha varit fler folk som åkte bilar. Eller om Västervik har någon eller Vimmerby, förlåt, har någon falang i Stockholm. Jag har ingen aning, men det var sjukt mycket. Och de förde ett herrans liv och dominerade totalt. Det var skitroligt.
Ja, och det hade inte, vad heter Huddingens sack? Red Tigers eller?
Red Tigers, nej, det är en liten engagerad klick. De var ju chanslösa såklart. Det är ju, Hudding har ju väldigt svårt att locka publik. Men Vimmerby där, alltså, ja, en del av mig håller verkligen tummarna för Vimmerby. Och Horsky, tränaren där som fick sparken för Karlskrona, har aldrig pratat med honom, jag har aldrig hälsat på honom. Jag känner honom såklart inte för fem öre, men jag måste beundra jobbet han har gjort. Och nu det vore kul om Vimmerby busade till det lite och gick till kvalserien.
Ja, men verkligen. De går väl in som... De kommer väl att väljas, som jag förstår det här, va? De är väl ganska långt rankade.
Hudiksvall, ja. De kommer att möta Hudiksvall, så att det är en tuff motståndare. Men den farten och kreativiteten som de visade upp, tycker jag, med många skickliga spelare som... Alltså, jag tror att de kommer gå till kvalserien och kommer slut Hudiksvall. De går på ett jäkla rus nu, så att det blir hockeyfest i Vimmerby. Håll i er!
Men det är AIK och Kristianstad som jag såg då i fredag som kommer att spela den här kvalserien upp till Hockeyallsvenskan. Och första klara laget från ettan är ju Väsby som vann Hockeyettan-finalen. Och lite extra krydda blir det ju faktiskt åt att Edvin Olofsson, som är målvakt i Väsby, har jag hört är klar för AIK till nästa säsong. Så att det blir ju ett väldigt intressant möte om han ska gå för att slå ut AIK.
Oj, ja, det ger ju extra krydda för alla som gillar kvalserien. Kvalseriefantaster, de borde ju vallfärda till Väsby eller Hovet eller Kristianstad och se de här matcherna. Ja, låt oss fokusera lite mer på drömfinalen, får vi väl ändå beteckna det som. Eller det kalla kriget, som Englund på Hockeysverige skrev. Det var en bra beteckning på Björklöven mot Modo. Tre nycklar, ska vi lyfta fram det?
Ja, men det kan vi göra. Nummer ett när det är kvaltider är ju definitivt målvaktsspelet. Målvaktsspelet måste fungera och då är det ju definitivt utropstecken på Björklöven och ändå lite frågetecken på Modo och Bartoszak och hur är hans status?
Jag hörde nämligen att han hade fått ett bakslag i sin rehabilitering. Man går ju då en hjärntrappa som det heter efter hjärnskakningar och man ska ta ett steg, det är olika steg då, från fysisk aktivitet och till att gå på is och sådana saker. Och så ska man vara symptomfri då för att kunna ta nästa steg. Jag hörde nämligen att han hade fått ett bakslag i form av symptomer, så att lite oroväckande med så tätt in på finalserien. Och Hanse som är visserligen har spelat bra här på slutet. Nej, det är ju, alltså Bartoszak måste spela, det är vi överens om.
Ja, men samtidigt Modo har ju faktiskt vunnit mot Björklöven under säsongen när Bartoszak inte har stått. Förvisso inte i Umeå, men alltså, jag tycker att det målas upp lite väl mycket att Modo, de har inte en chans om de inte har Bartoszak. Det är klart de har värvat Bartoszak av en anledning, men de är inte dåliga för den sakens skull.
Det är nu alla Modo-supportrar sitter och håller tummarna att du bara ska slänga ut jordens motorsåg på... Ja, inte på Bartoszak kanske, men på Hansen då.
Ja, exakt. Nej, men det tänker jag inte göra. Utan nu, de får lösa det själva. De får ingen Sanni Svensson-effekt av det här.
Ja, men det är en nyckel. En annan nyckel som jag får lyfta fram. Hjärnornas kamp. Vet du vad jag tänker på?
Då antar jag att du tänker på Per Kente kommer att vara den ena hjärnan. Och så är det väl Hellqvist som är den andra hjärnan.
Och just med tanke på att de har jobbat tillsammans också i Oskarshamn och på något sätt byggde upp det här spelet som Oskarshamn fortsatt spelar och som Oskarshamn i fjol varit så lyckosamma med.
Men om man tittar på spelet som lagen spelar, hur lika spelar de?
Alltså, rent spelmässigt så är ju Björklöven mer konsekventa. Alla fyra kedjor spelar ju samma sak, eller fyra kedjor och tre backpar eller sju backar, de spelar ju samma sak. Väldigt konsekvent spel uppe i mitten och i egen zon och så. Det gör ju inte Modo riktigt på samma sätt. Modo är ju mycket mer beroende av ett fåtal spelare. Så att det tycker jag skiljer en del. Modo spelar lite olika beroende på vilka enheter som är inne då.
En sak som jag också har funderat på är vilken back ska Björklöven ställa över här nu när det drar ihop sig? För jag kan ju tycka att Alexander Hellström är den som är nummer 8 i laget, men i ett kvalspel så vill man kanske ha med Aki Hellström i laget. Jag ser det som helt givet att Daylott, Adam Plant, Cooper, Zach Palmquist, de är nummer 1-4 i laget. Sen så är det Thornberg och sen så är det Harde Hermann Aktell, Oliver Larsen och Alexander Hellström. Och jag menar, Hermann Aktell har varit så jäkla bra här under säsongen. Kanske vacklat av lite. Men ska de ställa honom åt sidan här nu när det brinner till för att Aki Hellström ska spela?
Det där är ju rätt intressant, för att Hellström är en sån som man... Ja, man kan ändå matcha med, dels med sin rutin. Sen har han tappat mycket fart och så. Den är rätt intressant den där, och det tyder ju bara på vilken jäkla konkurrens de har även på backpositionen där i Björklöven.
Ja, jag skulle nästan säga att det är Filip Larsen som kommer ryka här när det drar ihop sig. Det är lite för spretigt, och jag satt ju bredvid Kente och Marcus Ekman, målvaktstränaren i Norrköping, och mellan raderna kunde jag ana en hel del gnäll på Oliver Larsen faktiskt.
Ja, en tredje nyckel då att lyfta fram. Då måste jag lägga fullt fokus på Modos första kedja. Ska Björklöven vinna den här så måste man ju stänga igen den matchserien. Om jag då ser att det är en nyckel så måste man då matcha framförallt ett backpar skulle jag vilja säga mot den här kedjan. Man har ju tre matcher då, match 1, match 3 och eventuellt match 5 hemmaplansfördel, vilket gör att man kan byta sist. Ska man då spela Cooper och Deilert, eller ska man spela Cooper och Zach Palmquist just för att stänga ner första kedjan?
Ja, det är ju faktiskt en väldigt bra fråga, för det är ju verkligen en nyckel för Björklöven. Om de lyckas ta död på Modos första kedja så har de ju... Jaja, det gör de ju alla dagar i veckan. Men det är inte helt enkelt att göra då. När de får spela lite i powerplay så kanske det inte spelar någon roll vem de sätter in. Så att de ska ju försöka hålla sig på isen också.
Men tror du Björklöven är så pass kaxiga och självsäkra att man kanske inte matchar mot den kedjan, eller... Så det måste man ju trots allt göra. Det är ju ändå seriens bästa särklass, ska jag säga, bästa kedja.
Ja, ja, nej, men det måste de ju säkert göra. De måste ju hålla koll på dem. Men det är klart att Modo har ju ändå mer hot där bakom. Alltså jag menar Kim Rosdahl och Olofsson har ju varit ett radarpar hela säsongen. Så att där finns ju mer hot i Modo än bara den kedjan. Men lyckas de stänga den så ja. Så jag tror att de kommer gå rätt hårt för att ta död på den kedjan.
Då får du tippa.
Jag ska tippa, okej. Jag tror att Björklöven vinner. Och för bara rent egoistiskt så hoppas jag att det blir till 5 matcher såklart.
Ja. 3-1 matcher till Björklöven säger jag. Björklöven är bättre, jämnare, bredare, inte spetsigare, men bredare laget. Och framförallt målvaktssidan vippar över till Modo.
Men om vi släpper den här allsvenska finalen så kommer vi i alla fall konstatera att förloraren i den här allsvenska finalen, vilket vi då tror blir Modo, kommer att möta vinnaren i slutspelsserien där Timrå, Västerås, BIK Karlskoga, Vita Hästen, Södertälje och Västervik är med. Och där går man in med en intressant detalj i det här sammanhanget. Vi är ju ganska överens om att Timrå kommer vara storfavorit att vinna den här serien. Men lag 3 som har kommit in från Hockeyallsvenskan har aldrig vunnit slutspelsserien. Så att de måste bryta en trend där, Timrå.
Ja, hade du frågat mig innan fredagens omgång så hade jag sagt att Södertälje skulle ta den här platsen. Men med tanke på att alla resultat gick emot Södertälje i sista omgången så ramlar man ner någon position. Då tror jag det blir tufft. Ska bli intressant att se Karlskoga som egentligen inte haft någonting att spela för hela eller andra halvan av säsongen. Där man har liksom varit för långt bakom en topp 2-plats. Och ändå ett topp 3-plats och betryggande avstånd ner till Vita Hästen, Södertälje och Västerås. Så att jag höjer ändå ett varningens finger för Karlskoga där.
Och de möter ju Timrå direkt i omgång 1 och kan de ställa till lite jävelskap för Timrå där direkt i starten. Och sen har de Västerås hemma på det så kan de få en riktigt flygande start. Eller så är de bara väck efter första omgången.
Västervik då? Man måste väl ändå hålla en liten halvtumme för Västervik, den här lilla fula ankungen.
Ja, men det är klart vi håller en tumme för Västervik, men de kommer ju inte ha en chans.
Då hjälper det ändå inte.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ja, det är hockeyallsvensk final, men det är ju upplopp deluxe skulle jag vilja säga i SHL. Det är ju egentligen lite tråkigt på sätt och vis att det är bara kampen kring topp 6 som lever. Det hade varit väldigt spännande med ett liksom rafflande avslutning vilka som skulle få kvala, men det vet vi. Leksand och Oskarshamn kommer få kvala, men runt topp 6 är det ju onekligen väldigt spännande just nu.
Ja, men man skulle väl nästan kunna säga att nästan topp 6 är väl nästan död också. Jag menar Frölunda har ganska långt upp för att lösa det. Men det är inte klart för att de möter faktiskt Djurgården i sista omgången. Och skulle Frölunda vinna ner i Malmö här på tisdag och sedan slå Djurgården hemma så skulle de kunna ha en rätt bra chans. För Djurgården har ett rätt tufft schema också.
Ja, Djurgården möter ju Rögle på tisdag. Jag ska faktiskt dit på tisdag och det blir ju direkt avgörande. Men hur Malmö, det känns som att Malmö och Frölunda har ändå under några år här byggt upp en rätt härlig rivalitet. Jag tänker just Peter Andersson, Roger Rönnberg. Frölundas öde vilar ju lite i Malmös händer. Hur taggade kommer Malmö vara på den fighten?
Ja, jag tror säkert de kommer vara ruggigt taggade för att de går ju ändå för att få en hemmafördel i den här åttondelsfinalen. De är ju helt klara att vara nia i serien som absolut lägst. Så att det är ju 7 eller 8 de kan tävla om att vara. Och det är, jag tror Peter Andersson skulle, om man tittar utanför att han skulle jävlas med Frölunda, så tror jag inte han vill avsluta med att ha sin sämsta placering under sin tid i Malmö heller.
Nej, det är ju visserligen en morot såklart. Men om vi håller oss kvar lite vid Malmö. Vad tyckte du, Adam Ollas Mattsson där? Jag vet, du brukar alltid försvara det och hålla undan från och diskutera. Men 3 matcher, tycker du inte var lite hårt?
Ja, alltså det känns ju som han går ju in med klubban där, men det är klart jag hade köpt om det var ett matchstraff, vilket det då blev, och jag hade säkert köpt om det blev någon match för avstängning också, för att alltså han trycker ändå till. Det går kanske lite under kategorin att han behöver inte trycka till, men det är klart det går så jäkla fort i det läget. Så att jag hade faktiskt köpt att det blev någon match för avstängning, men tre kanske är lite tufft att de ska in och plocka bort honom även i en slutspelsmatch.
Men du stod väl där nere vid sargkanten eller, och härjade lite. Hur var känslan kring det här med Brendan Shinnimin och när han rullades ut på bord där?
Ja, jag stod där i gången precis bredvid där den gången är till ismaskinen så att säga. Jag ville inte gå mycket längre in, utan det var klart att det var lite tryckt känsla, men det kändes ändå, för jag såg att Shinnimin kommunicerade med personalen och han sa till dem att ha mina skridskor, så han hade känsel ner i fötterna och så vidare. Så att det var liksom inte den här otäcka Tobbe Forsberg-känslan som man olustigt nog får så fort det ska rullas in en bår och ambulans och grejer, utan det kändes ändå som att det var inte på den nivån, utan han hade dialog med personalen och med Sam Hallam som gick där nere också, och Sam kändes ändå hyfsat samlad i det läget också.
Ja, men vi håller ju såklart alla tummar för Shinnimin att det inte är något jätteallvarligt, även om det såg väldigt väldigt läskigt ut. Men medan du var där nere i Malmö så jobbade jag med Frölunda mot HV71. Och du vet ju vad jag brukar säga om HV71 när jag ombeds och diskutera eller analysera, ja, HV71.
Du säger ingenting när det gäller HV71. Nej. För du vacklar väl säkert fram och tillbaka som alla andra säkert också gör.
Exakt, så är det definitivt. Och jag, vad säger du om HV71? Ah, det är det mest svåranalyserade laget. Så går man vidare lite. Men låt oss ligga kvar lite på HV71. För 2 veckor sedan så hade jag inte dem som en guldkandidat. Men fortsätter de spela som de gör nu så kommer de vara med där uppe. Det är ett powerplay-spel som är fenomenalt. Elias Anderssons intåg har betytt jättemycket i form av spetsegenskaper i just powerplay och även offensiva spelet. Jag tycker Alexander Bergström har blivit bättre. Man har också fått in härlig energi, tycker jag, med Sion Nybäck som har kommit in. Även Daniel Norbe har gjort det bra. Det där, två bra målvakter, det där är ett jävla spännande lagbygge faktiskt.
Ja, det kan man lugnt säga. När HV är i medgång och så är de jäkligt bra, men när de är dåliga så är de riktigt dåliga. Och ska de hålla ut i 1,5 månad med en toppform? Nja, jag är väl lite skeptisk till det där. Jag tippar ju faktiskt att de skulle gå vidare till semifinal i förra veckan. Och kommer de in i det här flowet som de hade 2017 så kan de ju faktiskt bli riktigt otäcka. Men att de ska ha det över så lång tid, det har de inte alls visat under säsongen. Utan de har ju haft helt sjuka toppar, men de har också haft galna dippar. Så därför så tror jag inte riktigt att de kan lösa det över 1,5 månad.
Ja, jag skulle kunna hålla med på ett sätt, men samtidigt det jag ser av dem, ta bara ett sånt sak som powerplay. Sen Linus Andersson kom in i laget så har de spelat 13 matcher. Under den här perioden, 13 matcher, har de gjort 20 mål i powerplay. Med en powerplay-procent på 35,71. Det är ju jätte, jättebra siffror.
Men du som ändå håller på mycket med statistik och så här, du brukar ju prata om statistik över tid. 35% är ju inte hållbart över tid.
Nej, det är det ju inte, men det är ju det jag menar, att landar de in på 25-27% under en längre tid så är det superbra. Men det som är anmärkningsvärt, det är ju att powerplay sett över hela säsongen, det är det jag vill jämföra med, just Elias Andersson har ändå gått 13 matcher. Sett över hela säsongen då så har man 23%, och då låg man ungefär på 17% när Elias Andersson kom in i laget. Det är nästan dubbla den procenten. Sen förstår jag också att man kommer inte ligga på 35% resten av säsongen. Men det tyder ändå på att man fått in spets och helt annan fart i det offensiva spelet.
Och då ska vi ändå komma ihåg att HV här under den senaste 1-2 veckan så har de ju tappat först Axel Holmström som är skadad resten av säsongen, spelar inte mer. Och sen så Anthony Camara som försvann här under förra veckan och fick sparken rakt av.
Berätta mer om det. Det var du som, rättar man fel, det var du som avslöjade den nyheten. Sen gjorde väl HV bara några minuter senare så skickade HV ut ett pressmeddelande. Vad kan man säga om det?
Egentligen så kan man inte säga så mycket, utan jag fick ett ganska bra tips vid lunchtid i torsdags. Sa till vår desk.
Första torsdagen i mass.
Första torsdagen i mass, ja.
Okay.
Så det var passande för Jönköping då, så att de fick sätta tårtorna i halsen där. Nej, men jag fick ett tips vid lunchtid om att Camara skulle försvinna från HV71. Och sen så var det bara att börja jobba mot det tipset, och jag måste säga att när desken i Stockholm är påkopplad och, så blir det faktiskt en ganska grym maskin som sätter igång, och vi fick ut det där inom någon timme, och sen gick HV ut med det 45 minuter senare. Men vad han har gjort och så vidare, det har vi ju valt att inte gå ut med av olika anledningar, som vi helt enkelt bara får konstatera att vi inte kommer göra det i det här läget.
Men du som kanske vet mer om det här än vad jag vet, gjorde HV rätt?
Ja, absolut. Alla dagar i veckan. Det var ett enkelt beslut, skulle jag säga, för HV71 att ta det här beslutet. Så att det ska inte falla någon skugga alls över HV71. Och jag grävt lite grann i det efter att det kom ut också, att om de visste om det som har hänt efter att de förlängde, eller i samband med att de förlängde kontraktet här i februari, och jag vet att de inte visste någonting om det då, så att det var inte det att HV71 visste om det när de förlängde och sen kom på att nej, kanske vi måste skicka honom, utan det här var någonting som kom på HVs bord och de agerade blixtsnabbt, som jag har förstått det.
Och viktigt då, och att man går och vinner två matcher direkt efter då, efter han fick sparken. Man vinner mot Oskarshamn och man vinner mot Frölunda. Och vet du vad vi kan konstatera då?
Nej.
HV71 spelar bäst ändå.
Ja, det kan man lätt säga i torsdags, för att de spelar tydligen inte alls bra mot Oskarshamn, men vann ändå.
Ja, precis, men de spelar bäst ändå.
Lätt. Ja, men du som gjorde Frölunda då, Vad hade du för funderingar kring dem när du såg att de förlorade på hemmaplan efter straffläggning mot HV? Och ja, de ligger ganska pyrt till nu, får man ändå säga.
Det känslan jag fick när jag gjorde den matchen var att det är mycket som är bättre. Det är fler saker jag känner igen i Frölundas spel. Prestationsmässigt mycket bättre spel bakifrån från backarna, mer fart, mer intensitet, mer kreativa spelare. Sen är det såklart man är skör med självförtroendet, man blir lite naiv i vissa situationer, man gick bort sig några gånger i första perioden, HV hade riktigt farliga kontringslägen, men jag tycker den prestationen som man gör sett över 65 minuter där mot HV lördags, det lovar gott faktiskt. Och jag förstår att man kan alltså landa in på en sjunde plats. Då ska man veta att Roger Rönnberg har varit sämst trea sen han tog över Frölunda 2013. Sämst trea 2013.
Och ett lag som vinner SM-guld på hela 2000-talet måste man ju vara femma. Jag tror femman har vunnit en gång, sen har det handlat om trean, fyran, och framförallt har det handlat om ettan och tvåan som har vunnit SM-guld. Så att, men någon gång ska ju den trenden också brytas ju. Så är det något lag som har kapaciteten att göra det, så är det ju ändå Frölunda, som ändå får tillbaka Theodor Lennström. Kanske då lagom till en åttondelsfinal, som jag någonstans ändå räknar med att Frölunda kommer att behöva spela.
Ja, jag tror att man landar in där, och det fick en ganska intressant fråga från Sebastian Edvardsson som undrar, vill man sluta tvåa då för att man i praktiken skulle kunna få, eller vill, om man slutar tvåa i SHL så skulle man i praktiken kunna få Frölunda i en kvartsfinal, och det skulle jag säga, det är väl nästan ett mardrömsscenario, tänk det för vilket lag som helst.
Ja, men det kunde man ju kanske fundera på, att det skulle vara ett mardrömsscenario att möta Växjö också, som landade in på play-in förra året, som de kom väl som mästare förra säsongen.
Ja, men det var ett helt annat lagbygge.
Det var det ju, men någonstans var det ändå mästarna man skulle ställas mot. Jag håller med om att det inte är på samma nivå, men Luleå klippte ut dem rätt så enkelt där.
Ja, nej, det blir tufft. Alltså när man får åttondel, man får inte den här lilla rehabiliteringen, vilan, återhämta sig, så att det kommer såklart bli tufft. Men jag räknar inte bort Frölunda på topp 6 ännu, med tanke på att just Djurgården har det här schemat. Om vi då landar in lite på Djurgården, där är jag rätt konfunderad över det laget faktiskt, för att jag tycker att de har ett skickligt lag, men det är alldeles för låg fart i sina aktioner i spelet. Det är faktiskt är ett sekt, och det är inte något spel som jag tror Djurgården vill spela i grunden.
Nej, men hur ska de få ordning på det där då? Det är två omgångar kvar.
Nej, men det är ett annat lagbygge. Bara tänk namnen som de har lämnade från fjolåret. Marcus Davidsson, Jonathan Davidsson, det står för fart. Fjällby står för fart. Emil Bemström, Lilja, alla de här spelarna står ju för fart. Vad har man då plockat in? Tom Vandell, det är väl lite mer skicklighet i grunden. Anton Hedman, lite mer tuffhet. Patrik Berglund, lite mera, ja men rutin ska ju vara spets. Men det är i grunden ganska så här tröga spelare, vilket gjort att man behövt förändra spelet ganska mycket. Och när jag såg dem mot Färjestad i lördags så har man inte farten i spelet. Jag såg också Linköping i tisdags, även om det var en okej match. Så har man inte farten i spelvändningarna, i pressspelet. Man får inte de här långa jobbiga anfallen. Så att Djurgården, jag tror fan de får svårt att gå förbi en kvartfinal i år.
Ja, det var de som skulle kunna ta guld enligt dig.
Ja, men ja, och då, det var jag under en räcka med matcher. Och nu sitter jag och säger det här när man ändå är inne i en period och man har 15 raka hemmasegrar. Så det är klart att hemma är man starkare. Men jag tycker inte att under alla de här 15 matcherna man inte spelat speciellt bra heller. Jag var faktiskt och träffade Robert Olsson. Det är därför jag känner att jag har ganska mycket kött på benen. Jag var och träffade Robert Olsson i fredags för att göra ett reportage för Simor med Djurgårdens spel. Och då har jag sett och kollat oändligt mycket klipp den här veckan från Djurgårdens spel. Hur har man spelat mot vissa lag och så. Och jag tycker inte att man spelar så bra så att man ska faktiskt ens landa in på en topp 6-placering.
Och då kommer Djurgården ställas inför det faktum att oavsett om de skulle gå vidare från en åttondelsfinal eller om de skulle bli sexa eller femma eller vad de nu blir, så kommer de ju inte få hemmafördelen i kvarten. Och jag antar att du baserar det lite grann också på att, att du får svårt att se dem gå förbi en kvartsfinal.
Ja, nej men jag är faktiskt lite, faktiskt skulle jag sträcka mig så långt, lite besviken på Djurgården att de inte är bättre. Jag tycker att man har ett rätt bra lag, men jag tror... Det är just den farten som man i grunden vill spela med den här farten. Men man saknar den typen av spelare. Det är egentligen bara, om du kollar Djurgårdens laguppställning, vilka är det som är fart? Det är Manuel Ågren. Det är Haga. Josefsson har ju inte den farten. Han har ju en helt annan skicklighet. Han är jättebra. Men det är ju få spelare som har den där farten som var så jäkla bra i fjol. Men du sitter alltså och hånar mig för att jag byter ben att stå på. För att ena dagen hylla Djurgården och nu... Och dissa HV och nu tvärtom hylla HV och dissa Djurgården.
Ja, men jag tar varje chans jag kan att håna dig. Ja. Ja, men du, på tal om HV, jag såg att det var en junior som var inne och spelade hos dem. Eller han spelade kanske inte, jag tror han bara var ombytt. En skåning faktiskt, som jag, Carl Paulsson heter. Han har vräkt in poäng i Super lite. Jag nickade till lite när jag såg att han skulle spela. Just det, jag kom ihåg att han hade signat i Allsvenskan till nästa säsong. Och så fick jag faktiskt reda på här nu för någon timme sen att han ska till Vita Hästen nästa säsong. Han är intressant spelare. De behöver göra lite sådana fynd, Vita Hästen. De kommer ju tappa Linus Andersson här till Djurgården. Allt pekar på att han ska till Djurgården. Och då kommer man ju behöva göra lite sådana här fynd som Linus Andersson då var. Han har gjort 60 poäng på 41 matcher, så att det kan vara lite spännande nyförvärv som Hästen har gjort där.
Men Hästen känns ju som, alltså, fått en bra plattform med Tony Sabel där och Tjernäcki och kunna ta de här typen av spelare. Men har du något procent på Anderssons kontrakt i Djurgården eller?
Ja, det utgår jag från att jag kommer få någon form av procent där alltså.
Och nu ska du redan bygga upp Paulsson då, redan nu?
Ja, jag vet inte vem han har som agent, men den agenten är varmt välkommen att kontakta mig så att vi kan göra upp. Ett lag som vi pratade rätt mycket om förra veckan är faktiskt Brynäs, och då stod det klart här i veckan som gick att de kommer att spela klart säsongen för andra säsongen i följd efter att grundserien är klar. Och du var ju rätt kritisk när du skrev om Brynäs här i veckan när det då stod klart att de hade förlorat mot Växjö hemma och sedan Rögle borta. Hur tänkte du?
Klicken måste in, Svensson.
Så är det ju, men du hade ju ändå rätt så sunda tankar även om det klicken ska in.
Ja, men jag tycker man har saknat den här nyfikenheten, den här att få in inspiration utifrån. Vad är det som utvecklar svensk hockey? Vilka ligger i framkant? Hur tänker de? Nyfikenheten kring underliggande statistik, och som jag var inne på, det är ett lagbygge som måste sprängas nu när nya tränaren kommer in.
Ja, men det kommer det göras också. Jag hör ju lite grejer här på målvaktssidan. Vi var ju inne på här förra veckan att de kommer ju inte förlänga några kontrakt så länge tränaren inte är på plats. Och Målvaktssidan kommer att förändras. Jocke Eriksson hör jag till exempel att han är klar för tyska klubben Schwenninger Wild Wings. Jag hoppas att jag uttalar det där rätt nu. Ja, min tyska är ju sådär.
Schwenninger Wild Wings. Det är ett coolt namn.
Ja, det är det. Nej, men Jocke Eriksson ska ner där. Alltså, Jocke Eriksson är ju faktiskt inte så gammal. Det känns ju som att han har varit med i gamet väldigt länge, vilket han också har. Men han är ju faktiskt född 1990, så han har ju ett x antal år kvar på sin karriär. Han kanske behöver någonting helt nytt.
Jag tror att det är ner och studsa i den tyska ligan och ta ny energi. Och sen kanske inte det nödvändigtvis behöver vara att komma tillbaka till SHL. Men som hela Brynäs tror jag, eller behöver en nytändning, om man pratar rent individuellt också.
Ja, och det är inte säkert att de kommer få behålla Ersson heller i mål, alltså för att...
Inte?
Nej, alltså jag hör att det finns lite funderingar på ändå att Philly är sugna på att plocka över honom. Nu har de en rätt tjock målvaktssida, men... Jag menar, de kanske inte är helt nöjda med det som har hänt i Brynäs. Nu har han fått stå flest matcher den här säsongen och Brynäs kommer ju säkert... ha honom som uttalad etta från start nästa säsong, men jag tror säkert att det finns funderingar både hos Ersson och hos Philadelphia att plocka över honom.
Ja, det förstår jag ju, alltså det är en jättespännande spelare, men hade jag varit agent åt Ersson eller hade jag varit general manager i Philadelphia så hade jag låtit honom stanna i Brynäs, för att där vet man att han kommer få spela nästan en garanterad roll som första mål. För jag tyckte Ersson utvecklades faktiskt i en positiv riktning i Brynäs den här säsongen, så att där tror jag det skulle vara föredra att få spela 35-40 matcher i Brynäs nästa år.
Ja, jag håller verkligen med, men vad ska Brynäs ha in nu? Nu har de haft en rutinerade Jocke och det var väl kanske ganska lämpligt när de tog in Ersson, men nu ska väl Ersson klara av att stå på egna ben, så nu är det väl kanske, jag vet inte vad det finns som kommer underifrån eller om man ska värva in någonting från allsvenskan då.
Brattström i Timrå till exempel är ju en målvakt som står och knackar på som skulle kunna göra det bra i SHL också. Jag tror liksom inte du ska gå efter en Jonas Enroth målvakt, även om han ryktens man. Jag vet inte hur många klubbar och sign-on-bonusar och allt möjligt som ryktas han har fått de senaste månaderna, men jag tror inte man ska gå efter en så meriterad målvakt om man har Ersson. Det vore fel.
Ja, nej, då kommer inte Ersson att stå
nej,
de matcherna
då
som
sticker
han står.
Han.
Ja, alltså jag kan köpa din tanke där att man kanske ska ha en sån som Brattström och sen så vet man att Ersson sticker efter ett år och sen kanske Brattström eller någon i den stilen är redo om ett år, så får man ju en alltså det lappar över varandra på ett väldigt bra sätt.
Och skulle det gå åt helvete vid målvaktssidan så finns marknaden på målvaktssidan brukar inte vara helt död. Det är lättare att hitta målvakt än en center till exempel, så att skulle det gå helt åt helvete så finns det ju ändå alltså spelar målvakter på marknaden som skulle kunna gå in och göra fylla en bra roll.
Och sen när det gäller Brynäs så får vi ju otroligt mycket frågor. Blir det Peter Andersson som kommer stå i båset? Ja, vi vet fortfarande inte så här en vecka senare. Vi sa ju här i förra veckan att vi visste att Peter hade fått ett förslag från Brynäs, och jag har fått fler källor som har sagt det här i veckan, så att jag vet inte om Peter har tackat ja till det. Alltså han har väl en ambition att åka ner till Europa också. Men jobben där haglar ju inte.
Det är drömläge ska jag säga. Peter Andersson att komma in i Brynäs. Han kanske ville testa utomlands. Men man får inget bättre läge att komma in i en så pass ändå stor klubb som Brynäs ändå är och har potential att vara än det här läget som är nu. För nu liksom... Nu, allt han säger kommer föreningen köpa med hull och hår, så han kommer kunna förändra allt vad han vill göra. Om man så skulle vilja bygga en campus i Gavlerinken där spelarna ska bo, så hade de bara okej, vi gör det. Alltså förstår du vad jag menar?
Ja, absolut. Så att, nej, men det är klart att det är ett bra läge för Peter och över tid och kunna göra någonting. Och hans sambo är från Arboga, de utgår väl lite grann där på sommaren, så de kommer lite närmare hem också så att säga. Nej, men jag tycker vi går över till lite frågor. Det har kommit in frågor. Jag får frågor till höger och vänster och jag uppskattar verkligen att folk är engagerade. Det är bara det att det är så himla svårt att hålla reda på det när det kommer frågor. Det kommer till och med frågor på min Instagram-mailkorg och Twitter-mailkorg och Facebook och överallt. Men ja, jag har försökt samla ihop det. Vi ser gärna att ni tar frågorna när vi skickar ut det på Twitter eller att ni mailar sannisvensson@expressen.se.
Men du ryter ifrån lite, märker jag.
Ja, men... Ja.
nej, det är kul att engagera.
Nej, det gör jag inte, men... En fråga som har kommit då. Eftersom jag tror att den är mycket till dig då. Eftersom spelet går så snabbt i dagens hockey, skulle det med dagens teknik i SHL gå att ha en dummare på läktaren som har direkt kontakt med dummarna på isen, som meddelar direkt om han ser en oschysthet. Det vill säga att han skulle kunna höja handen direkt och säga att nummer 7 har en hooking som ni har missat, och så, ja, och så tar då dummarna på isen det. Skulle det vara genomförbart? Det blir lite VAR-inspirerat. Ja.
Och jag har faktiskt hört att man har testat det här i SHL tidigare i ett slutspel 2017. Mm-hmm. Att det skulle sitta en domare på läktaren och ha kommunikation, men att det inte alls landade väl. Det är obekräftade uppgifter, ska jag säga, men jag har hört att man har testat de här grejerna. Men det landade inte speciellt bra hos domarna på isen. Men vad som helst så kan det föra utvecklingen framåt och göra domarna bättre, så varför inte? Varför inte testa?
Jag var helt säker på att du skulle såga det här faktiskt. Jag fick den känslan, men jag har ingen anledning till varför jag trodde det. Men nej, jag var ganska säker på att du skulle såga det faktiskt.
Du menar att jag är lite så här bakåtsträvande och vill gå tillbaka till tredomarsystemet och in med Uffe Lindgren och Rådbjär och Lärking och allt vad de heter.
Ja, du är ju verkligen känd som en riktig bakåtsträvare.
Ja, precis. Allt är förlåtet. Kom tillbaka, Robert Lahti. Allt är förlåtet. Men en fråga från Gabriel Ordeus, som jag trodde vi svarade på förra veckan, men det gjorde vi inte, så jag lovar Gabriel ska ta den. Hur vet ni att det finns scouter, framförallt utländska, på plats på matcher? Berättar klubbarna, så berättar de när de kommer? Hur går det till?
Det kan ju vara lite olika. Det är inte alls säkert att man vet om det, men det sitter ju oftast en presslista öppet någonstans, antingen i pressrummet eller i anslutning till pressläktaren, så sitter där ofta en lista på att de här är akkrediterade och de här ska sitta på den och den stolen. Så att på så sätt så kan man se det, om de är akkrediterade där. Det finns ju säkert scouter som sitter på vanliga läktaren också, så att man har inte alltid järnkoll på det där.
Och vi på Simor, om man får säga vi där, vi frågar ofta presschefer och sådana saker om de vet att om det är några scouter eller kändisar för den delen på läktaren, för att kunna höja produktionen, om man säger så, och filma in personer på läktaren, som till exempel om Rasmus Dahlin i slutspelet i fjol smög in på läktaren, så fick vi reda på det, så kunde man filma in honom, så ger det lite mer värde för tittarna. Så att det är väl olika kanaler och vägar man har för att ta reda på vilka som är på plats.
Men du, en grej som Seymour inte hade en aning om, som jag har fått reda på nu i efterhand, var ju att när Malmö mötte Färjestad här för någon helg sedan, så var både Jocke Fagervall och Andreas Lilja på matchen. Så att de verkar ju inte dölja det riktigt, Malmö Redhawks, där, att det är de som ska in i båset nästa säsong.
Satt inte de i så här Percy's bastu där eller någonting då?
Ja, det finns faktiskt ingen bastu, men de satt nog ganska öppet på läktaren, tror jag. Eller i en loge ute på någon balkong eller något sånt.
Men vänta nu, jag har ju fått uppgifter om att Percy har en egen loge med en bastu i, som man kan sitta och kolla på hockey. Det stämmer inte?
Alltså, jag vet inte. Jag har ju aldrig varit inbjuden till den där bastun i alla fall.
Aha, okay. Jag trodde det var så allmänt vedertaget och känt att...
jag tror inte att det är någon bastu. Nej, alltså det finns ingen bastu som har utsikt ut mot arenan. Men det finns ju säkert hur många bastu som helst i själva arenan, men inte med utsikt över isen.
Aha, jävla besviken.
Ja, säger du bara för att du inte har blivit inbjuden.
Det har kommit en fråga från Emil Nilsson under hashtaggen klubben som läcker allt. Vad säger ni om den röriga målvaktssituationen i Örebro?
Ja, vad säger vi om det? Rörigt.
Rörigt? Ja, vad är det som händer?
Ja, det undrar jag också. Eftersom vi hade ju uppgifter här rätt tidigt i höstas på att Enroth skulle återvända till Sverige och Örebro. Och sen så började ryktas att Leksand var drog i honom. Och sen har det kommit ut uppgifter på att han skulle till Örebro. Och sen så var det uppgifter om att Furs skulle signa om, men det har inte hänt någonting. Och nu kom det ut uppgifter här i veckan, eller förra veckan, att Linköping var aktuella för Enroth. Och sen så var det att Örebro ville dra sig ur. Och så att, helt ärligt, så vet jag inte riktigt var vi ska landa in i det här med Örebro. Utan nu hoppas jag bara att deras säsong tar slut snabbt, så att de kan kommunicera ut vad det är som gäller, och så lämnar vi det bakom oss. Det är bara känslan, det är bara rörigt.
Men Johan, du som sitter på informatörer, eller informatörer kanske man betalar, det vet jag inte riktigt. Men du som sitter på information från, från diverse hockeyfolk. Känns det inte som att Örebro, med tal på den hashtaggen som Nilsson hade där, klubben som läcker allt, känns det inte som att de för en liten kommunikation i media med saker som gynnar dem? Det har läckt rätt mycket därifrån den här säsongen. Och det säger jag inte bara för att det har läckt till Aftonbladet. Jag skiter i vart det läcker, om det är till oss eller Aftonbladet, bryr inte jag mig om. Men det känns som att det har kommit ut rätt mycket därifrån som på något sätt gynnar Örebro.
Ja, man ska ju passa sig för att säga så egentligen, men det är klart att folk kan lägga ihop det på det sättet. Jag är inte säker på att det är så, det skulle kunna vara så, men jag kan inte säga mer om det, för jag har inte en aning.
Fegis.
Ja, det tar jag.
Rex undrar, klarar Oskarshamn kvalet? Då är det väl Oskarshamn som eventuellt för Björklöven då, om Björklöven vinner, eftersom vi båda tippade. Du tippade 3-2 till Björklöven, jag tippade 3-1. Så att klarar
det innebär ju att de kommer möta Modo, eftersom vi tippar att det blir Björklöven ju.
Oh, du tänker så, ja, du tänker så.
Ja. Nej, men, vad var din fråga?
Klarar Oskarshamn kvalet?
Nej, jag börjar faktiskt vackla lite. Alltså, man är som kappvändare, så det är helt löjligt. Alltså, jag var helt säker på att de skulle klara kvalet för någon månad sen.
Men 13 de har matcher med Perra utan seger.
Exakt, det är lite dit jag vill komma. Ska de bara helt plötsligt vinna de 4 av de sista 7 matcherna nu? Ja, jag är väl lite tveksam. Alltså, de måste få en flygande start på det där kvalet, annars så kommer det bli mörkt.
Ja, nej, jag håller med. Det har ju varit en nedåtgående trend, och när man har hittat en vana att förlora, om man får säga så blir det väldigt lätt att förlora framöver också. Man har varit nära, gjort det bra, men räcker inte riktigt till, så att det kommer bli tufft. Jonas Kruse, han säger att han försöker för tredje gången, och har man försökt 3 gånger, då jäkla Kruse ska frågan in. Hur och framförallt vem bör Rögle ersätta Cody Curran med till nästa säsong? Det är omöjligt. Det är omöjligt. Det är nog därför jag inte svarar på den, Jonas. Man kan inte ersätta Cody Curran.
Nej, det kan man inte. Att de ska hitta en back, och de hittar honom i norska ligan, vilket är helt sjukt. Jag fattar inte. De får hitta 3 backar som ersätter honom eller någonting.
Kan man säga att vi har en man crush på Cody Curran, eller?
Ja, framförallt du har ju du har verkligen hyllat honom väldigt konsekvent under hela säsongen, med all rätt,
Ja, ja, nej. Jag gillar skickliga hockeyspelare och se spelare som bjuder på lilla extra, och det gör verkligen Cody Curran.
Kommer du ihåg hur han var de första 10 matcherna i SHL?
Ja, fy vad dålig han var. Jag kommer ihåg Malmö omgång 7 förra året. Kommer du ens ihåg Christian Thomas? Kommer du ihåg det namnet?
Ja, jag vet.
Ja, det tänkte man, vad är det? Vad har de plockat in för rålik liksom? Så att, det var tur att jag inte mässade dig och slängde upp, för då hade du säkert slängt upp den tillbaka på mig, som du gjorde med Keller där i Oskarshamn.
Ja, men det är väl roligt när jag får göra det på dig. Men du, Micke, ställer en fråga. Du har varit inne och kritiserat Djurgården lite. Ny tränarstab till DIF.
Nej, Robban Olsson is the man. Extremt hockeysmart person. Väldigt tydlig bild hur han vill spela. Kanske inte har riktigt den farten som tidigare år, och får de här långa jobb i anfallen. Men jag gillar Robban skarpt för hans hockeykunnande. Jag känner inte honom som person, men för hans hockeykunnande gillar honom skarpt. Så absolut inte.
Ska vi ta en fråga till då? Så tar jag en från Hasse 91 som ställer frågan: hur betydelsefull är hemmaplansfördelen i ett slutspel?
Ja, det är klart, du slåss i 52 matcher för att få hemmaplansfördel. Det är klart att det är viktigt. Men såg i fjol Färjestad i kvartsfinalen, hemmafördel. Kanske vikten mot HV, det var, vägde över. Sen mot Djurgården i semin så gjorde det inte det. Så att jag spelar match 7 både på hemmaplan och bortaplan. Efter fasiken vad som är mest fördelaktigt, om man ska vara helt ärlig.
Det är väl med resorna som man kanske kan slippa någon resa mindre då, så att säga.
Ja, det är det ju såklart. Samtidigt kan det vara ganska skönt att komma iväg på bortamatch och släppa lite. Att det blir liksom ett lite mindre tryck mot en så att, men de bästa spelarna, jag vidhåller det. Du vet, Johan Davidsson, Jörgen Jönsson, Rickard Wallin, Joel Lundqvist, Jim Eriksson, den typen av spelare. De presterade, Svartvadet, de presterade som bäst i de här kritiska matcherna, och därför vann deras lag ofta.
Då har vi kommit till ögonblicket då det är dags att jag ska utmana dig. Och jag känner att jag... Nu ska jag vara lite snällare än jag var sist när jag tog Martin Karlsson i Leksand.
Ja,
men du ser väldigt skakig ut och ser nervös ut. Jag ser hur du kryper ihop där och mössan åker ner lite. Du fick, ja, väldigt, du fick skit för den där mössan förra veckan nu.
Ja, men jag tycker inte jag ser lite ungdomlig ut när jag mössan.
Ja, du skulle bara rakat av det där skägget så hade det varit en fullpoängare.
Ja, då får man ju Johannes Salomonsson på sig.
Ja, men du, det är inte Johannes Salomonsson den här veckan. Det kan jag bjuda på. Det är någon annan spelare. Så vi kör väl igång då. Du är redo?
Yes.
Ja. Mm. På 5 poäng. Han slog igenom med dunder och brak och tog hem Hockeyallsvenskans poängliga 2012.
2012. Alltså 2012.
Jajamän. Ja, du får inte mer ledtrådar på 5.
Nej, det behöver jag inte ha. Det behöver jag inte ha, absolut inte. Nej, jag sätter inte den.
Nej, på 4 poäng. Mm. Han har stått för makalösa 253 poäng på 284 matcher i SHL. Han har vräkt in poäng i samtliga ligor han spelat för här i Europa. Utom i Finland har han faktiskt bara snittat 0,33 poäng per match.
Skämtar du med mig?
Nej.
Han vart i Finland. Jag kommer svara nu, för jag har inte råd. Jag måste.
Du måste ta ledningen, känner du?
Ja, jag skriver fullt här. Men han vart i Finland. Poängligan. Dunder och brak, poängligan. Han undrar om han var där.
Vi har fått ett svar. På 3 poäng. Ska vi se om du känner dig lite tryggare när jag lägger 3:an. Och nu ser du nervös, nu är det svettigt.
Ja, jag är väldigt orolig om det var säsongen innan. Jag tror inte han, jag vet inte om han vann poängligan.
Vi kör på 3 poäng.
Ja.
Ska vi se om du kan andas ut nu då. William Karlsson fick sitt genombrott med honom.
Ja.
Men säger jag den tredje länken i kedjan så kommer du tycka det här är alldeles för lätt. Spelaren i fråga är odraftad så du slipper fundera i de banorna.
Ja, nej, men då är fan, jag hade koll på att han var i Finland där ett år, men han fortsatt.
Ja, han var inte där ett år, men
nej.
Den här säsongen har han i sedvanlig ordning varit Linköpings poängkung. Och nu är du väldigt trygg. Nu ser jag
på
dig. Nu är ju axlarna nere på dig alltså.
Ja, absolut.
Poäng. Autokorrekt på min dator brukar ändra hans förnamn från Brock till Bror. Det gör mig lite frustrerad.
Det var den bästa. Brock Little. Ja, den var bra faktiskt. Den var bra. Det gör det på mig också. Ja. Det är extremt irriterande. Någon gång har jag skrivit jag skriver ofta på telefonen ibland så här blogg eller ofta gör jag det på telefonen. Och då när jag liksom läser med efterhand så står det Bror Little där.
Ja, och gör det där lite frustrerad.
Ja, det är very frustrerad.
Ja.
Var det Little som vann poängligan där? Jag trodde att det typ var Conny Strömberg eller någon som gjorde det. Eller så här, Jared Allin. Var inte han i Leksand eller Örebro det året?
Nej, Örebro. Brock vann poängligan där. Nu har jag inte det rakt framför mig, men jag ska faktiskt ta upp det. Det är ganska lätt att slå upp det här på studs. Hur han gick i den där poängligan. Han och William Karlsson, och så den tredje länken, kan du det i kedjan eller?
Nej.
Det var ju Peter Öberg.
Ja, det var Peter Öberg, just det.
Ja. Poängligan den säsongen var 3 nordamerikaner i topp. Det var Brock Little, det var Eric Himmelfarb och Jared Allin.
Han var 3 där, Allin. Ah, ja. Okay, jag vet att de öste in poäng där i Örebro, det gänget där också. Men ja, inte som Brock Little och... Ja, men okej. Okay. Ja, men jag är nöjd med en 4 där. Då.
Ja, det gjorde du bra. Han var jokerigt i 15 matcher och gjorde 5 poäng.
Ja, det hade jag helt tappat av.
Ja, det var det som var min tanke lite grann också, att du hade tappat bort den.
Ja, men en sak är säker. Brock Little tappar man inte bort. Men han har 2 matcher kvar bara på grundserien i den här rafflande avslutningen. Och hur det går, vilka som kommer till åttondel och kvartsfinaler, ja, det lär vi diskutera nästa vecka när vi är tillbaka igen. Njut av helt underbar hockey den här veckan. Vi kommer i alla fall, du och jag, Johan, fokusera väldigt mycket på Björklöven och Modo i alla fall.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.